man har ju världens chans att lyfta ett kött som i världsklass, kan man säga. För det finns inga andra livsmedel som, om vilket man kan säga att det bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Vilket naturligt kött gör och produktionen av naturligt kött.
Följderna för lantbruket lär bli stora när EU verkställer sin planerade naturrestaureringslag. I Sverige kan upp till 1 miljon hektar betesmark behöva återställas med målet att hejda förlusterna av biologisk mångfald. Många har pekat på svårigheterna med att nå de ambitiösa målen, men i det här avsnittet av Lantbrukspodden träffar reporter Kristina Hansén två personer som ser potentialen för svensk betesbaserad produktion.
Hej Anna Jamesson och välkommen till Lantbrukspodden.
Tack så mycket.
Du är verksamhetsledare för föreningen Naturbeteskött i Sverige och vice ordförande i Sveriges nötköttsproducenter. Och sen är du engagerad i naturbetesbaserad djurhållning på flera sätt. Så vad i korta drag, hur hamnade du på de här positionerna?
Det var väldigt länge sedan nu när jag jobbade inom slakteribranschen. Jag jobbade på det som heter Avelspoolen, numera Svenska Köttföretagen. Och började jobba mycket med kvalitetssäkringsfrågor och kom i kontakt med Svensk Sigill den vägen. Och då hamnade jag tillsammans med Världsnaturfonden som redan då, det här är alltså över 25 år sedan, jobbade med naturbetesfrågor på olika sätt. Och vi fann varandra i ett ömsesidigt passion för det här med marker och biologisk mångfald och djur. Och sen dess har det liksom rullat på. Och det är ju också mitt engagemang för miljö- och klimataspekter på nötköttsuppfödning som har gjort att jag sitter i Sveriges nötköttsproducenters styrelse också. För jag har visserligen varit en liten nötköttsuppfödare, men mycket mer betoning på liten. Så att det är mer den andra sidan av mig som har gjort att jag hamnar där.
Så om vi leder in lite på naturbetet då. För Sverige har runt 450 000 hektar naturbetesmark jämfört med 1,5 miljoner hektar ungefär i slutet av 1800-talet. Och så bara för tydlighetens skull, vad är naturbetesmark?
Naturbetesmark kan man beskriva bäst som det här området mellan åker, odlad åker och någonting annat. I Sverige har vi ju både hav, havsstränder, sjöstränder och mycket skog. Och naturbetesmarkerna hittar man i gränstrakterna mellan, alltså den odlade åkern och de här andra markerna. Och det beror på att det var där djuren fick gå förr, för att de fick inte vara på åkern, den var för värdefull för det. Och då har vi utvecklat både den svenska hagen och de svenska strandängarna och de här fina brynmiljöerna som ofta är gamla betade marker också in till skogen.
Som jag nämnde då, de här arealerna har ju minskat och nu har EU stora planer på att restaurera och återställa natur. Och då handlar det om bindande mål och åtgärdskrav på en rad ekosystem egentligen i det som kallas Natural Restoration Law eller naturrestaureringslagen. Och det här är ett förslag som presenterades av EU-kommissionen sommaren 2022. Och i korthet handlar det om att minst 20% av EUs land- och vattenområden ska beröras till 2030. Och till 2050 ska alla ekosystem med restaureringsbehov ingå. Och då berörs exempelvis våtmarker och skog och betesmark. Men för Sveriges del handlar de kanske största utmaningarna om just att restaurera oåtställda bete. Som också kan, och de problem det kan innebära för skogen, eftersom det är mycket skog som har planterats på de här arealerna under 1900-talet. Så det är så mycket som över 1 miljon hektar som kan behöva återställas enligt de referensvärden som Naturvårdsverket nu använder. Så vad tänkte du när du först hörde om den här naturrestaureringslagen?
Ja, med min naturbetesmössa på huvudet så blev jag ju bara glad. Därför att vi jobbar ju med det. Det är det vi har gjort hela tiden. Och vi har i olika projekt tillsammans med främst Världsnaturfonden men Upplandsstiftelsen och många andra aktörer just gjort restaureringar och släppt ut mer betesdjur där. Så för mig och för oss så var det ju en glädje att höra om ett så en sån stor ansats. Sen förstår jag ju lika väl som alla andra att det här är en utmaning. Det krävs väldigt mycket mer djur. Det krävs en omdaning, kanske man ska säga, av hur vi producerar nötkött idag. Men det tror jag att vi klarar av. Och jag tror att många andra aspekter pekar åt samma håll faktiskt. Så att jag såg det som en möjlighet som såklart som många andra möjligheter för med sig även utmaningar.
Jag hör hur du piper lite i ditt rum. För du sitter i Skåne när vi spelar in det här och jag sitter i Stockholm. Vad är det som låter?
Ja, men det är en nymfkakadua som är min kontorsassistent. Så jag ber om ursäkt, men han vill också prata lite biologisk mångfald ibland.
Ja, jag förstår. Men sen det här lagförslaget lades fram, då har det ju debatterats flitigt bland organisationer i medlemsländerna och inom EU-parlamentet och ministerrådet. Och under våren arbetade svenska ordförandeskapet med att lägga fram en kompromiss mellan medlemsländerna som tros komma i juni. Men vad har lantbruket att vinna på att öka naturbetesarealerna?
Jo, men då tycker jag det är viktigt att ta lite grann ett steg tillbaka och fundera på det här med hur samverkan mellan liksom, naturbetesmarker och lantbruket ser ut. För det vi ofta brukar säga när vi pratar om naturbetesmarker och köttproduktion på dem är att man kan liksom inte särskilja det från det övriga lantbruket. För att ha djur som kan beta naturbetesmark och sköta den biologiska mångfalden, så måste det finnas ett väl fungerande lantbrukssystem kring det, med lantbrukare som kan ta hand om dem på vintern, vinterhus för dem, vinterfoder för dem och så vidare. Å andra sidan så är alltså det här en stor, ganska outnyttjad potential för det konventionella vanliga lantbruket också, att det finns naturbetesmarker som både kan ge foder och tillväxtmöjligheter för djuren, men även kan faktiskt tillföra mervärden som vi inte riktigt har utvecklat och realiserat än. Så för mig så ser jag ju ökad användning av naturbetesmarker som en stor möjlighet för lantbruket i stort. Någonting som vi kanske liksom har skött lite grann med vänsterhanden förut, därför att det har funnits där, man har släppt ut djuren, det är bra att ha en hage åt dem, men man har inte tänkt på det som en produktionsresurs. Vilket det faktiskt är, och det ser vi ju nu idag. Så det är kommunicerande kärl, och jag ser det som att ökar man på det ena så ökar man på det andra också. Att det kommer att spilla över positiva effekter åt bägge håll.
För vi pratar ju om restaurering av över 1 miljon hektar naturbete till 2050 som det ser ut nu. Och då hade vi som sagt 1,5 miljon hektar ängs- och naturbete i slutet av 1800-talet och idag ungefär 450 hektar. Men vi ska undersöka att svenska myndigheter, de har fått i uppdrag av regeringen att under året se över de här referensarealerna så att det inte nödvändigtvis kommer att utgå från 1800-talets nivå när restaureringsmålen sätts. Utan det kan bli så att de är mer i linje med andra EU-länder som ofta utgår från 1900-talets mitt. Men om vi säger att det då blir 1 miljon hektar som ska återställas, vad skulle det här innebära för svensk betesbaserad produktion?
Då har vi ju den här rapporten skriven av Anna Hässle och Rebecca Danielsson på SLU, där de har räknat på precis det och kommit fram till lite olika modeller för hur man ska kunna hitta fler betesdjur såklart. Men den jag vill uppehålla mig vid är att vi skulle behöva 150 000 fler dikor. Och inte bara dikorna som är ute och betar, utan att även deras tjurkalvar då skulle kastreras och födas upp på med betesdrift de också. Och det här är naturligtvis en jättestor ökning. Om vi säger att vi har gårdar på 100 dikor så skulle det hamna om 1500 nya gårdar eller nygamla gårdar såklart, för att det finns ju massor med lantbruksfastigheter i Sverige idag där man inte producerar djur överhuvudtaget längre, där djurhållningen har upphört. Sen är 100 dikor kanske en ganska stor besättning i Sverige, men om vi säger 50 dikor då pratar vi om 3000 nya eller nystartade gårdar. Så att det här är inte omöjligt, marken finns. Det ger ju också en otrolig injektion av liv ute i landsbygden helt enkelt. Som idag dräneras på folk och på företag, vilket är en väldigt tråkig utveckling.
Ja, för det måste man ändå konstatera att det är ju en nedåtgående trend med antalet nötkreatur i Sverige. Vi har 1,4 miljoner nöt, inklusive mjölkkor. Men förutsatt att den här vänds då på något sätt, att lönsamheten i betesproduktionen blir försvarbar. Finns det en marknad för allt det här extra köttet som det skulle bli av fler vildkor?
Det är det som är så roligt att jag idag kan säga det med fast röst. För att för 4 år sedan ungefär så lanserade en av våra stora marknadsaktörer ett eget naturbeteskött, och det har gått väldigt bra. De jagar fler leverantörer. Problemet egentligen är att hitta fler lantbrukare som vill leverera naturbetesdjur. Och det är ju väldigt positivt ur den här synvinkeln. Sen ska vi också komma ihåg att i den här rapporten så har man räknat ut att de här 150 000 ytterligare dikorna då innebär någonstans mellan 37 000 och 100 000 ton mer benfritt kött. Och i Sverige konsumerar vi 165 000 ton benfritt kött idag. Det är alltså inga större problem att ta in det här. Och vad som i så fall skulle hända var ju att den svenska självförsörjningsgraden ökar. Idag producerar vi bara 51% ungefär av det nötkött vi konsumerar. Så här ser vi en gyllene möjlighet att på ett miljövänligt sätt producera mer för svenskt kött för den svenska marknaden. Och det är ju jättebra.
För i betesammanhang brukar det pratas om att det faktiskt är brist på betesdjur i Sverige. Vad är din bild av det här?
Jo, men så är det ju. Och det beror ju väldigt mycket på den modell vi har i Sverige. Att vi för det mesta föder upp tjurkalvar intensivt inomhus. Och det innebär att både mjölkkornas tjurkalvar och dikornas tjurkalvar efter första betesommaren med mamman då blir kvar inne och inte kommer ut och betar överhuvudtaget. Och då så det här är en svensk modell som vi har byggt upp av förklarliga skäl. Vi har blivit väldigt bra på det. Vi är duktiga på att föda upp tjurar, men om man tittar internationellt så är det ju, den vanliga modellen är att en tjurkalv kastreras och släpps ut på bete. Det är inget konstigt. Och jag tror att det är precis här den här omdaningen av den svenska nötköttsproduktionsmodellen kommer att behöva ske. Skulle vi försöka beta de här 1 miljon extra naturbetesmarkerna, hektaren, med bara dikor och fortsätta föda upp deras kalvar som tjurar, då handlar det om betydligt mer. Då är det 3 gånger så många dikor som behövs. Och då kanske det börjar bli lite kämpigt att få till det. Utan vad vi verkligen behöver utveckla här är en modell för uppfödning av stutar på bete.
Så om vi kommer tillbaka till själva naturrestaureringen då, för den här lagen, den kommer kräva att Sverige återställer mark, även om den exakta arealen inte är fastställd. Och den största utmaningen som har uppmärksammats är att mycket av den här marken är skogsbevuxen. Och att hugger man ner skog så skulle det strida mot en annan EU-lag som är avskogningsförordningen. Och då skulle det vara förbjudet att sälja kött från djur som har betat den här avskogade marken. Mm. Vad tänker du om den här problemet?
Ja, det här är ett moment 22 och det är helt absurt, för att avskogningsförordningen handlar ju om att förhindra avskogning av värdefull skogsmark, regnskog och så vidare. Det är ju inte den situationen vi har i Sverige. Här har vi ju snarare en situation där skog planterades på betesmarker, på gräsmarker. Och det vi vill göra är att återställa den. Så här har vi ju verkligen en målkonflikt. Och det är inte första gången Sverige har hamnat i den här typen av problem. Våra betesmarker är trädbeklädda, det har de alltid varit. Och det har inte heller passat in i EUs system och modell på hur man har sett på gräsmarker. Så den gången lyckades vi ju till slut få stopp på det här lite hysteriska nerhuggandet av träd i betesmarker. Och det hoppas jag. Jag får lov att sätta min tillit till kloka beslutsfattare både på EU-nivå och svensk nivå som kan lösa upp den här knuten. För det här är ju, ja, det är ett moment 22 som jag ser det. Vi fastnar i en loop annars. Jag kan inte tänka mig att det kan få bli så. För då faller ju all vår betesproduktion i princip.
Vad skulle du säga är det allra viktigaste då för att Sverige ska kunna nå de här restaureringsmålen på ett mer realistiskt sätt?
Jag tror att det viktiga här är att den här omställningen eller det här införandet av den här lagen får ske över tid och på ett klokt och sansat sätt, så att inte lantbrukarkåren upplever den som någon sorts påtryckt liksom uppifrån perspektiv då man av naturlig skäl ser det som ett någonting negativt när någon kommer och liksom kräver att du ska göra någonting. Utan vi behöver göra det här över tid på ett sansat och sätt som låter folk liksom hinna hänga med både i tanken och i de resurser man har. Vi är en ganska långsam produktion. Det tar tid att producera nötkött, särskilt på bete. Och då måste man respektera det, att en omställning in i det också tar tid.
Så en sista fråga innan vi rundar av då. För den här naturrestaureringslagen tar sikte på 2030 och nästa steg är 2050. Det vill säga ganska långt fram i tiden. Men 2030 är ju tvärtom väldigt, väldigt snart. Men vad är din förhoppning om den svenska naturbetesbaserade produktionen då?
2030 är som sagt bara 7 år bort, så det är ju nutid. Och jag vet att det finns fler marknadsaktörer som funderar på hur de ska kunna erbjuda sina kunder naturbeteskött. Så jag tror och är ganska trygg i tanken att det här kommer att växa. Det kommer att växa ganska snabbt. Så jag är övertygad om att vi har kommit ganska långt på den här ökningen med dikor redan till 2030, och att vi också då har påbörjat den här omställningen av uppfödning av, alltså från intensiva tjurar inne till mer stutar på bete.
Det blir spännande att följa. Tack för att du var med i Lantbrukspodden.
Tack för att jag fick vara med.
Du lyssnar på Lantbrukspodden, som i det här avsnittet reder ut vilka följder för lantbruket EU:s planerade naturrestaureringslag väntas få. Anna Jamieson, verksamhetsledare för naturbeteskött i Sverige, som du precis har hört, ser det här som ett gyllene tillfälle att producera mer svenskt kött. Men vad säger Jenny Gevert, jordbruksexpert på Världsnaturfonden? Lantbruksreporter Kristina Hansén träffar henne i en uppländsk hage.
Då traskar vi ut det i hagen då.
Ja.
Och det är ju verkligen en väldigt fin majdag. Det börjar bli grönt, inte riktigt grönt, men vi ser ändå lite gullvivor och liksom hur det börjar spricka upp i alla fall. Och med mig har jag Jenny Gevert som är jordbruksexpert på WWF. Men först då, vill du presentera dig?
Ja, Jenny Gevert som sagt, och jag är jordbruksexpert på WWF. Och jag har en bakgrund som naturvårdsbiolog och har jobbat med jordbruksstöden på Länsstyrelsen i Uppsala och Dalarna. Och jag har också varit verksam som vetenskapsjournalist i ungefär 20 år och skrivit mycket om hållbarhetsfrågor och jordbruksfrågor.
Och den här hagen där vi befinner oss nu, vi är utanför Alunda i Uppland. Var är vi?
Ja, men vi är ju i ett lite småkuperat landskap med mycket enbackar och flikiga åkrar. Och vi är ju i en naturbetesmark som vi restaurerade för ungefär 20 år sedan. Så om du hade kommit hit för 20 år sedan så hade vi knappt kunnat komma fram, tror jag. Det var en vägg av aspsly när vi flyttade hit. Så här har vi buskröjt och släpat ris och eldat små rishögar. Satt stängsel och släppt på djur. Och det som har varit kul är att vi har sett att vissa arter har verkligen ökat i våra hagar. Till exempel solvända tycker jag att vi ser på nya ställen varje år.
Vad är det för djur som brukar beta här då?
Ja, vi har ju ett gäng rödkullor. Det är den här utrotningshotade lantrasen, en gammal mjölkras. Så vi har 12 stycken sådana. Och sen har vi lite pälstackor.
Innan det här restaurerades då, hur länge har den betats då, vet du det?
Längre, alltså det här är ju marker som har brukats av människan under väldigt lång tid. Det finns fornminnen från järnåldern i markerna. Men det var ett uppehåll på kanske 20-30 år innan vi flyttade hit. Och sen har man också haft, i vissa marker haft väldigt lågt betestryck, så har vuxit igen av den anledningen.
Du jobbar ju på WWF. Hur har WWF arbetat med naturbetet?
Ja, men dels jobbar vi med politisk påverkan. Vi kämpar ju för att få en jordbrukspolitik som ökar konkurrenskraften för djurbönder som sköter naturbetesmarker. Och sen så har vi också en hel del projekt av olika slag där vi finansierar restaurering av naturbetesmarker i samverkan med partners. Just nu så har vi ett ganska stort initiativ som Konsumentföreningen Stockholm finansierar. Där vi restaurerar naturbetesmarker i Östergötland, Uppland och Sörmland. Så att det är jättekul.
Ja, och den här naturrestaureringslagen som EU håller på att arbeta fram nu. Där betinget för Sverige som det ser ut nu är att vi ska återskapa 1 miljon hektar naturbetesmark. Det kan ju ändras, ska sägas. Men vad tycker WWF om det här förslaget?
Men vi tycker att det är ett jätteviktigt och bra förslag och helt nödvändigt att vi genomför för att vända artkrisen och rädda biologisk mångfald. Vi har ett enormt genomförandeunderskott. Vi har ju gamla naturvårdslagstiftningar inom EU, art- och habitatdirektivet till exempel, och det har inte liksom lett till de restaureringsåtgärder som krävs. Så det är jätteviktigt att vi får en stark restaureringslag på plats. Så vi stödjer bindande mål och de tidsramar som kommissionen föreslår.
Varför är det överhuvudtaget viktigt att restaurera naturbetesmark?
Ja, om man tittar på de svenska naturbetesmarkerna så är ju det en av våra mest artrika miljöer. Det kan ju finnas uppemot 40-talet växtarter på 1 kvadratmeter, så de är ju fantastiskt artrika. Och om man ser från lantbrukets perspektiv så är ju liksom lantbruket är ju beroende av livskraftiga och friska ekosystem som levererar naturnyttor, till exempel pollinering. Och naturbetesmarkerna är jätteviktiga för våra pollinatörer. Så genom att restaurera dem så säkerställer vi att vi kan få pollinering av lantbrukets grödor även i framtiden.
Och den här siffran som nu ligger i förslaget med 1 miljon hektar till 2050. Hur realistiskt är det, anser du?
Det är en hög ambition, men vi måste helt enkelt försöka klara av den. Om man ser på delmålet då till 2030 så handlar det om 300 000 hektar. Och den arealen skulle vi kunna restaurera genom att få ut våra tjurar som idag står på stall ut som stuta på naturbetet till exempel, och genom att mjölkgårdarna kanske också i högre utsträckning bidrar med sina rekryteringsdjur, och man kanske kan pensionera lite fler mjölkkor på naturbete. Så där har vi ju betesdjuren redan i Sverige för att klara av det betinget. Men det handlar ju om att skapa ekonomiska incitament och med hjälp av politiska stöd, och även livsmedelskedjan och marknadens aktörer måste ju ta ett ansvar och utveckla hållbara affärsmodeller för att producera kött från de här markerna.
Samtidigt finns ju redan nu nationella utmaningar med kopplat till finansieringen av för att restaurera naturbetesmark. Och det här var ju tidigare medel som låg inom EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP, men nu har det flyttats över till Naturvårdsverket och det är nationella medel som ska finansiera det. Och för kommande 5-årsperiod så är det betydligt mindre pengar som ska bidra till det här än vad det var föregående. Det pratar om 37 miljoner mindre anslag. Vad tänker du om det här?
Ja, nej, men det är på tok för lite pengar, så här måste regeringen tänka om för att vi ska klara av att restaurera naturbetesmarkerna i Sverige. Om man fördelar de här medlen som de har anslagit jämnt per länsstyrelse så handlar det om 500 000 per länsstyrelse och år. Så det är ju knappt värt att bygga upp ett administrativt stödsystem för det. Så här måste man steppa upp engagemanget.
Vilken summa räknar WWF med skulle behövas? Har ni några siffror på det?
Vi har inte tagit fram någon detaljerad siffra, men det handlar om flera 100 miljoner kronor per år. Jordbruksverket anger ju en ungefärlig kostnad för att restaurera 1 hektar naturbetesmark på 20 000 kronor per hektar. Så ja, använder man den siffran så kommer vi upp i flera 100 miljoner kronor. Det är mycket pengar, men det är en nödvändig långsiktig investering för framtiden.
Känner du det blåser på lite? I varma vindar, men jag tänker att vi rör oss lite bort till någon och får lite lä. Det är ju uppenbart att det krävs stora summor pengar för att åstadkomma det här. Och det är ju kanske inte bara det att vi behöver restaurera mer betesmark, utan det handlar också om att bevara den marken som finns, så att inte den växer igen. Men utöver finansiella medel, då, vad tror du att behövs för att ha en rimlig chans att återskapa all den här naturbetesmarken och värna biologisk mångfald då?
Ja, nej, men om jag ska plocka ut tre saker som är viktiga, så handlar det faktiskt just om att reformera EUs jordbrukspolitik. Och där i den ligger ju ett paket av stöd och villkor. Så genom jordbrukspolitiken måste vi öka lönsamheten för betesbaserad produktion. Och sen handlar det också om marknadens aktörer. Att livsmedelskedjan måste hitta affärsmodellerna för att premiera lantbrukare som producerar naturbeteskött. Och att en merbetalning trillar hela vägen ner till bonden. Det finns ju Coop har ju lanserat Coop naturbeteskött. Det går väldigt bra och de vill skala upp. Så vi vill ju se att fler stora aktörer inom dagligvaruhandeln följer efter, till exempel. Och sen finns det ju också inom mejerisektorn utvecklar man ju hållbarhetsersättningsmodeller till sina leverantörer. Och där kan man också bli tydligare med att premiera leverantörer som jobbar med biologisk mångfald och naturbetesmarker. Ja, sen så är det ju återigen faktiskt själva restaureringsstödet som måste komma på plats till att börja med och bli välfinansierat. Men sen handlar det också om, och det mesta är ju kopplat till stöd. Vi behöver stöd till stängsling, investeringsstöd till stallbyggnader. Och vi tror ju också på innovationen virtuella stängsel, att om den innovationen kan få ett godkännande av Jordbruksverket, så kan det göra det mer ekonomiskt lönsamt att hålla djur på skogen till exempel. Vi behöver ju verkligen öka skogsbetet i Sverige, som har minskat jättemycket. Det måste vara attraktivt att bo på landet. Så det är många pusselbitar som måste samverka för att vi ska kunna nå de här ambitiösa restaureringsmålen.
Så vad gäller de jordbrukspolitiska åtgärderna som ni vill se då? Vilka är de?
Ja, men där tycker vi det är jätteviktigt att återinföra miljöersättning för vallodling, för det är ju ett stöd som är jätteviktigt för nötköttsproducenterna. Och det har ju också många andra miljöfördelar. Det lagrar in kol, läcker väldigt lite växtnäring och det går åt väldigt lite bekämpningsmedel också att sköta vallarna. Så den har en lång rad miljöfördelar. Sen vill vi se ett stutbidrag för att öka lönsamheten att göra stutar av tjurarna. Vi vill också att kompensationsstödet ses över igen, för vi har fått signaler om att lantbrukare som vill ta sig an stora arealer naturbetesmark, de hamnar i en annan klassning då, eller en annan kvot så att säga, och förlorar väldigt mycket pengar på att ta sig an med naturbetesmarker. Så det behöver skruvas på. Sen så tycker vi att investeringsstöden för stallbyggnationer bör prioriteras till djurhållare som sköter mycket naturbetesmarker. Och vi tycker förstås också att miljöersättningarna för att sköta naturbetesmarker behöver höjas ytterligare.
När man läser det här lagförslaget, då är ju det återkommande argumentet att naturrestaurering behöver ske för att vi ska ha välmående ekosystem och bevara biodiversiteten, och att det här i sin tur kan göra matproduktionen mer motståndskraftig mot klimatförändringar och andra risker. Samtidigt är det ett annat argument som ofta hörs från jordbruksministrarna och lantbruksorganisationer som betonar samma aspekter, men de oroas också av att inskränkningar i brukande och äganderätt som det här lagförslaget skulle kunna innebära, att det kan leda till minskad eller hämmad livsmedelsproduktion, och att det här är också i sig ett allvarligt problem i den här osäkra världen vi lever i. Hur ser du på den här diskussionen?
Nej, men om vi verkligen håller oss till det här med naturbetesmarken och köttproduktion, så kan man ju säga att restaureringslagen är en tydlig beställning till branschen att producera mer kött från en foderresurs som vi har inom landet. Så här handlar det om att öka produktionen på ett hållbart sätt. Så i den meningen så lägger inte restaureringslagen band på svensk animalieproduktion, utan det är snarare en uppmuntran att nyttja de resurser vi har inom landet. Och det bidrar ju även till en klimatanpassning av produktionen, just för att det är marker som producerar foder kanske torrår. Det såg vi mycket 2018 att många bönder släppte ut sina djur på skogen då till exempel. Så att det är ett sätt att klimatanpassa produktionen och en möjlighet att öka animalieproduktionen i Sverige på ett hållbart sätt. Så att, och man har ju världens chans att lyfta ett kött som i världsklass kan man säga. För det finns inga andra livsmedel som, om vilket man kan säga att det bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Vilket naturbeteskött gör och produktionen av naturbeteskött. Och det har också visat sig vara ett hälsosamt kött för att det har liksom en bra sammansättning på fettsyror. Så att, och det är väldigt bra för djurvälfärd. Så man har väldigt många saker att sälja på här. Så jag skulle önska att branschen såg den möjligheten och såg möjligheterna faktiskt med den här lagen snarare än att se hindren så mycket.
Så EU-kommissionen, de siktar ju in sig på att de här målen ska nås till 2050 med delmål till 2030. Var tror du att Sverige befinner sig 2030 när det kommer till att ha återställt naturbetesmark?
Ja, men jag måste ju vara optimistisk ändå och tänka att ja, men då har vi restaurerat 300 000 hektar naturbetesmark. Vi har fått ut tjurarna på stall. Fler mjölkgårdar nyttjar naturbetesmarkerna. Jättemycket måste till för att förverkliga det inser jag också. Men det vore fantastiskt bra för den biologiska mångfalden i Sverige.
Var i Sverige tror du att det finns störst potential att återställa naturbetesmark?
Ja, men det är ju i skogsmellanbygd som de här markerna finns med höga biologiska värden. Så att det är i den här typen av landskap som vi befinner oss nu. Och vi behöver restaurera mycket skog. Och det här har vi ju liksom en möjlighet till en tydlig win-win att genom att restaurera skogsbeten så får vi liksom kollager kvar i träden, vi får biologisk mångfald och vi får ett väldigt hållbart producerat kött. Och kan vi använda de här nya virtuella stängslarna till att stängsla större områden i skogen så vore mycket vunnet.
Om du skulle sammanfatta lite grann då, de viktigaste åtgärderna för att åstadkomma mer naturbetesarealer.
Vi behöver få ett starkt restaureringsstöd på plats, välfinansierat och väl utformat. Vi behöver reformera jordbrukspolitiken så att det blir lönsamt för djurhållande bönder att ha djuren på naturbete. Och så måste marknadens aktörer ta sitt ansvar och utveckla hållbara affärsmodeller för naturbetesbaserad köttproduktion.
Det blir minst sagt en spännande fråga att följa. Det kommer ju hända ganska mycket under de närmaste månaderna. Man tror att det kommer läggas fram en kompromiss i ministerrådet i början av sommaren. Och sen kommer ju det här förslaget arbetas vidare med. Så att vi får se när det är på plats. Men vi fortsätter att bevaka frågan. Och får tacka dig Jenny för att du var med i Lantbrukspodden.
Tack, jätteroligt att vara med.
Du har hört Lantbruksreporter Kristina Hansén intervjua Anna Jameson, verksamhetsledare för naturbeteskött i Sverige och vice ordförande för naturbeteskött Sverige, och Jenny Gevert, jordbruksexpert på Världsnaturfonden, om EUs planerade naturrestaureringslag. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media.